Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Där, mina vänner, är 108 gång, det vill säga podden nummer 108. 108 veckan i rad som jag och Olsson sitter lite på varsitt håll. Jag vet inte hur många gånger har vi kört, kan vi ha kört 100 på olika håll, 8 gemensamt?
Ja, 8 eller 10 gemensamt tror jag.
Ja, okej, okay, något sånt där. Så för jag tänkte att det kanske är ett 100-årsjubileum snart som vi kör på olika håll. Men det kan säkert någon, vi har ju en första statistik och han kan säkert... Eller har säkert redan räknat ut detta när han hör detta.
Ja.
Så är det. För att jag befinner mig... Jag sitter hemma i köket.
Mm, det är ju härligt.
Ja, tindrar jag badar där uppe, om ni vill veta. Så det kan bli liv sen. Mm. Men det får vi leva med. Det finns ju någon som önskat att hon är med lite i varje program. Mm. Och Olsson sitter med kameran lite uppvikt så att det ser hans obäddade säng i sin lyxvåning i Tribeca.
Mm. Verkligen.
Eller hur?
Ja, jag håller med. Ja. Jag sa verkligen så. Det betyder att det är ungefär som att säga ja, det gör jag. Och äntligen så är det blå himmel och vår så jäkla varmt i förra veckan ett tag. Men sen kom ju regnet som slog runt på en timme så var det inte mer än typ 14-15 plusgrader, riktigt kallt. Men jo. Det som det har regnat.
Alltså. Jo, men det är ju liksom inte, det är ju liksom, jag har inte packat under mina vinterjackor nu.
Nej, jag vägrar faktiskt. Jag tänkte, nej, nu är det så. Nu ska jag bara gå i skjorta och möjligtvis ha en t-shirt under. Sådär.
Men du är lite som den svenska mannen som på klockslaget eller på datumet plockar fram den beige överrocken. Den lite tunnare beige överrocken.
Mm.
Det gör svenska män. Svenska män är de enda jag vet som har en beige överrock i lite tunt material och enbart lite så vår och kanske lite halvsommar. Sen lägger man undan den beige överrocken.
Den kom alltid när man var ute i, ja, man började inte vara ute i landet, var i Stockholm, ja, vid den här tiden kanske, när många företag hade sina konferenser i Stockholm. Men när man var på fotboll, man var ute i Göteborg, i Malmö så, och man checkade in på hotell, då kom det 4-5 män i såna rockar.
Ja, beige rockar.
Ja, just det.
Lite tunnare material.
Ja, lite tunnare material.
Det är på något vis, ja, men jag håller med om det är... Hade man vaknat upp i någon sorts koma och dvala och inte hade haft en aning om vid vilken tidpunkt man befann sig när man vaknade, så hade man kunnat ta det på en sån beige överrock. Ah, det är
ja, just det. Ja.
Så är det. Men jag har precis varit på varmt håll, vet du. Jag har ju varit i återigen i La Rochelle, Fångarna på fortet. Jag är som en institution där snart. Det var min femte eller sjätte gång och det här var tredje gången i rad. Det var jätteroligt. Och det var varmt och skönt.
Men vadå, känner de igen dig när du kommer? Bonjour!
Dvärgarna känner igen mig. Och produktionsledaren. Och rätt så många. Det är på det här fortet där ute har det varit, i stort sett så har de samma produktionspersonal i 20 år. Han den stora tjockisen som slog, du vet, i sån här gång. Han lever dock inte längre, han dog förra året. Men dvärgarna är de samma. De heter Dede och Antonio. De känner mig, vi är polare, jag är polare på Twitter med den här dvärgen.
Ja.
Den minsta dvärgen. Om man nu får säga dvärg.
Nej, men nej, det får man inte. Jag sitter jättenervös. Det kanske dyker upp en rubrik nu i Kvällsposten någonstans. Ekvall sa dvärg.
Ja, jag var på Nugents 40-års roast. Det var 12 stycken komiker som roastade honom när han fyllde 40. Mm. Och det var ju vansinnigt roligt. Det var lite för många komiker. Det blev 13 för Babben kom upp på slutet och körde. Och så var det ju Måns Möller också som var roast master. Men Måns Möller inledde faktiskt denna roastning med att skämta lite om dvärgar. Det var väldigt elakt. Ja, och så. Han hade tvingats av någon, en tidning, skriva till en dvärg och behöva ursäkt och skriva att, och då han tvingats att skriva, det här kan ju vara påhittat, att du är ju minst lika mycket människa som jag är. Fast det är ju inte sant. Ja, så vidare. Ja, men nej, men det är något, ja, skitsamma. Vi lämnar det, vi lämnar det. Det var superkul och det var roligast någonsin på alla sätt och vis roligt. Och jag var i ett fantastiskt, jag hade en fantastisk resa ner dit, för att jag flög charter hem, jag kom hem här i morse tidigt. Men ner dit, jag fick åka en dag senare än alla andra, så var det, hör på den här kvartetten. Jag, Frank Andersson, Tobbe Trollkarl och Amy Diamond. Det är ingenting du ska
ha. Wow. Hade man sagt den för något år sedan, det hade man inte riktigt kunnat se, nej.
Nej, det fanns lite av varje. En påse gott och blandat. Därför man kunde liksom stoppa ner handen och så kunde man få upp det salt och syrligt. Så att det fanns... Ja, det var väldigt roligt. Och Glenn Hussein var där med ett lag som bestod av Alexander Hussein, det var ett målvakten. Han stod inte mål länge. Han har fått ont i ryggen. Han stod i häcken lite grann faktiskt. Och så. Och Anton Hussein, de var i samma lag. Och sen så var ju Frankie Boy där. Det var ju fantastiskt. Det var en sittning igår kväll när Glenn drog stories. Till exempel den här. Varför, det är så typiskt i Glenn Göteborgs stora, varför ville den sexglada grisen slaktas?
Han, nej, det ska nog, han vill gå till doktorn, va? Johan har hört att man blir kortlätt.
Ja.
Alltså den hörde jag av Anders Svensson, inte den. Han skickade den redan i morse. Ja. Hur då, den går kanske just nu då?
Ja, men den la jag ju på Twitter igår kväll. Han har ju snott den av mig. Eller har indirekt Glenn Hussein.
Okej, okay, ja, det vet man ju inte.
Mm. Skitsamma, ni är mycket varmt välkomna i alla fall till podden nummer 108. Vi säger välkomna till alla våra härliga, trevliga andra lyssnare. Men också till vår första lyssnare, Staffan Olsson, som har hört av sig.
Igen.
Han har ju haft en, han har ju, kan man väl säga då, för att vara redaktionsmedlem, han har haft ju en ledighet som tangerar en lång semester. Men han har i varje fall skrivit här till mig nu att kolla, jag ska ta fram om det är sms eller mail. Jag ska inte veta. Jo, där är det. Nej, det var inte alls. Det var ett mail. Att han inte hade fått någon tröja, att han nu inser att han måste göra sitt för att, och så vidare, och så vidare, och så vidare, för att ta sig an vad som väntar och så vidare. Nej. Men nu är det går långsamt och sommar. Han ska bidra med någonting till redaktionen. Och så. Vi väntar mandakt.
Ja. Men vadå? Han har inte fått någon tröja. Men ska vi se här. Daniel Lennartsson som brukar höra av sig och så där, han har fått två tröjor. Undrar vad han ska göra med den extra tröjan. Jag tänkte han kan skicka den till mig. Jag har inte fått någon tröja.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Vad är han för size?
Ja, det vet jag inte.
Nej, men då får han själv avgöra.
Ja.
Om det är till dig eller mig. Om det är L eller M. Mm. Ungefär så. Det han får helt enkelt avgöra det själv. Mm. Det har för övrigt varit en vecka som vi hörde senast. Där, ja, man kan väl säga att det har hänt en del. Alltså det har ju, hela fotbollsvärlden har ju skakats om. Ja. Både hit och dit.
Ja.
Vi var inne på fiferiet innan, men det har ju liksom hänt lite sedan dess.
Mm. Jag verkligen... Alltså detta är en sån story, den är helt osannolik. Jag är så jävla nyfiken. Upp på morgonen, kolla telefonen. Har det hänt något mer? Har det hänt något mer? Och helt plötsligt igår, då var jag lite efter, så det var än en gång Anders Svensson, alltså inte den. Jag bara kom ett sms.
Alltså snor stories.
Ja, precis. Blatter har avgått. Du skojar som får hinna titta. Vad i helvete? Alltså, ja... Detta är, det måste vara en av de största stories någonsin i sportvärlden, känns det som. Det finns mycket att prata om i detta.
Ja, och det som är lite intressant i sammanhanget är att du sitter ju i landet där det på något vis har blixtrat till. Alltså, hur är... Vi vet ju hur det är med jänkar och soccer och fotboll och sådär, men alltså, det här är väl stort även där?
Detta är ju så här mycket rally skrivet som fotboll.
Nej, det är fotbollens genombrott.
Ja, det är ju verkligen
genombrott. Lyckades splatter med det till slut.
Ja, de hade ju ett eget VM 94 och dam-VM har de haft också. Men det här är ju liksom, det alltså skrivs ledare om detta. Den tidning som har skrivit minst om det är nog Post. De känner nog att fan, ingen vet vad soccer och ingen bryr sig. Men de hade ändå ledare idag att Blatter, Sepp Blatter då, som avgick plötsligt och överraskande, att han måste, ja, vad heter det, vad talar de om, vad var det som det var Tindrar.
Nej, Tindrar har nu kommit upp från badet. Yeah. Det var inte Blatter i alla fall, utan nej, det var någon, ungefär samma nivå, känns det som. Och ja, men alltså,
men alla andra, det är alltså det är första sida varje dag i Daily News, första sida varje dag i New York Times och ledare, spalter, krönikor och tv-nyheterna, där är det hela tiden. Och ibland har jag en känsla när man ser de här som sitter och läser upp nyheterna och sitter och säger, jag har en känsla att de har ingen aning om vem Sepp Blatter är eller vad det handlar om. Men ja, om de läser det bara. Och
det kanske, de kanske läser som de är i klartext.
Ja, kanske det. En farbror i Schweiz. Fotboll är ett spel där 11 män eller kvinnor två lag jagar en boll. Nej, men alltså, ja, okej.
Okay.
Jag undrar, jag vill ändå gå tillbaka lite till varför han, varför, alltså, om man såg bilderna från i fredags när han omvaldes med akkuratess, som det var länge sedan han använde det ordet, där han bröstade upp sig och stod där som en, jag vet, med en sån här röd hake med bröstet upp och, nu ska jag, sen, det var fredags, lördag, söndag, sen helt plötsligt så, nej, nu avgår jag för fotbollens bästa. Man vet inte riktigt varför, men en anledning kan ju vara att många sponsorer börjar känna att tycker inte det är så himla kul längre och liksom förknippas med bovar och gangsters. Eller
nej, det kan ju vara ett sånt tryck som ändå kommer utifrån som kan påverka att nej, nu får det fan vara nog, vi kommer inte lägga in så här mycket i cash som han är kvar. För att det ger alla ett riktigt risigt renommé, alltså som har att göra med FIFA. Även om då alla är ju inte bovar i FIFA. Så det kan vara ett skäl. Ett annat skäl kan ju vara att han ändå, det finns ju två skäl. Ett kan ju vara att FBI har rotat fram någonting som att det finns ännu mer att rota fram. Det tror jag att det finns. Alltså, det behöver inte betyda att Blatter är inblandad, men att det är ännu fler Blatters närhet då som är inblandade och han bara känner att det här går, alltså, det går inte längre. Och att han föregår det. Och ett tredje kan ju också vara att när han väl kom ut av den bubblan och om de här FIFA-gubbarna överhuvudtaget ser sig runt om i verkligheten, att han liksom ändå kände av att hur vindarna blåste, men alltså det här går, alla hatar mig och alla avskyr FIFA, shit, det kommer inte att fungera, det är så många som är emot och så. Det kan ju vara så också att han har känt att helvete, det här var inte bra. Eller hur? Inte vet jag. Vi har ju inte en aning. Vi kan bara sitta och gissa. Det händer ju relativt ofta i vår värld att man säger att FBI och USA, ska vi säga USA mer än FBI, får kritik för att de alltid ska vara världssamhällets rättesnör, eller hur? Och det kan man säkert tycka vad man vill om, och kan säkert både hålla med om det i vissa fall och i andra
absolut
fall inte. Och i andra fall definitivt inte, men i det här fallet undrar jag vad man liksom tycker, för Putin är ju arg såklart, men det hade han väl varit oavsett vilket. Men vad hade hänt, eller vad hade inte hänt, om inte FBI hade gått in och börjat röja? Ja, Sepp Blatter hade nog inte avgått.
Nej, det hade inte gjort.
Och de här hade fortfarande suttit säkert. Det är ju så många av varandra oberoende som liksom har luskat fram att det här, det står liksom inte rätt till. Det är något sånt jävligt massa fiffel. Men ändå har ju liksom ingenting hänt. Även när Garcia-rapporten finns och kanske ska släppas och så vidare, så det är liksom ändå ingenting som har hänt. Då undrar jag om inte liksom, det var rätt bra ändå att USA gick in med sitt FBI och började röja. Det tycker jag i alla fall. Inte...
Ja. Nej, men okej, jag kan tycka det också. Men samtidigt så har jag den gnagande känslan av att liksom, vad fan har de med det att göra? Det känns liksom som att... Men det började väl med han, den här, vad heter han, Chuck Grazer, han som hade sviter på Trump Tower till sina katter och sådär. Och han var ju amerikan och han söktes för skattefiffel, eller skattefiffel, han hade inte betalt skatt helt enkelt på väldigt många år. Och det var väl så de fick in FIFA i
ja, men det är väl helt enkelt så att det har varit alldeles så många transaktioner som inte riktigt... Och en jävla massa pengar som inte riktigt har, det har inte stått rätt till. Så jag tror nog fan att FBI skiter fullständigt i soccer. Det tror de gör. Ja. Men de vill ju kanske ha sett till så att landet får de pengar som de tycker att de ska ha.
Ja. Och det är ju väldigt mycket, är det ju bluffer med sådana som har sålt biljetter till VM, matcher och fotbolls-VM. Och det har ju hänt, det har ju skett i USA och då transaktionerna har gått i mellan amerikanska banker och andra banker, så att då anser de att då har vi rätt att gå in. Vi är rätt att gå in och säga, vad fan är det som händer med den här banken? Ni får inte hålla på det här viset, bla bla bla. Det kan man då tycka, jag tycker det lite känns så lite, men de har inte med det att göra, men det är väl bra ändå att de gör det.
Ja, men ingen annan hade ju kunnat göra, alltså ingen annan hade ju gjort någonting, för det är ju, hur mycket den har rotat upp så har det ju stått still.
Ja.
Och de har tagit med internutredningar och bla bla bla, det hade ju inte hett ett skit. Vi hade ju suttit kvar med de här jävla lirarna som har blåst alla till månen och hoppas det kommer fram flera sådana, och blåst fotbollen till ännu längre bort än månen och alla fotbollsfans och älskar av sporten någon annanstans. Alltså vi hade ju suttit kvar med allt detta. Vi hade suttit kvar med blatter också.
Men det är så nu i Sydafrika är då förbannat, för de säger vi har inte mutat någon. Nej, det tror inte de har gjort heller medvetet, men de skulle ju då skänka 10 miljoner dollar till CONCACAF, alltså den förbundet i Mellanamerika. Och sen hade de ju inte de pengarna att betala, utan då fick ju FIFA gå in och sätta in de pengarna mot typ en lån till Sydafrika så att de skulle betala sen till FIFA. Men okej, då kan man då tycka att det är väl okej då att de vill, Sydafrika vill hjälpa Trinidad och Tobago och de här länderna till bättre anläggningar, bättre arenor och så vidare. Men jag tror inte pengarna kom dit. De gick ju naturligtvis i den här Jack Warner och hans söner, och så pillade sig ner till olika fickor, så kom det aldrig fram dit det verkligen skulle fram. Det är ju så raffinerat.
Och eftersom det har ju då var det Olof Lund som sa det någonstans, han pratade om det, att eftersom det liksom har varit slutna omröstningar och sådär, så påstår ju andra länder att men vi har ju, vi pröjsar ju också. Vi fick ju inte mästerskapet. Just det här med varför ska det vara en sluten omröstning? Ja. Det är ju också väldigt underligt, kan jag tycka, just i det här fallet.
Ja.
Så. Sen har vi inte en jäkla aning om att det kommer in en ny som kan vända upp och ner och rensa upp. Det vet vi ju inte nu. Jag tycker det är så smått patetiskt. Vi var inne på det tidigare. Att Erik Nilsson såklart var inne... Det pratade vi om förra gången, och nu tyckte han minsann att det var helt rätt att när FBI började, de stod bakom eller framför honom och med sköldarna. Och sen var det inte Marika Domanski-Lyfors som sa någonting igår eller häromdagen att det här är förjävligt och det är, nu ska bort med blatter. Jo, nu passar det. Det är ju många som har spelat med i det här galleriet väldigt länge, som inte sagt ett jävla skit medan, och vi som har kritiserats inom journalistiken, som har ibland som har försökt att slakta blatter och FIFA och i vissa fall UEFA. Men nu går det jättebra att säga, men det här är ju, han är så hemsk. Ja, jag stör mig lite på det. Det är ju ganska vanligt inom idrotten. Jag pratar faktiskt med Gunde Svan, han är ju programledare
för Fångarna. Okej.
Och han berättade att han satt i fistar och skidåkningen han sa det var, han hoppade av efter det, gick inte, det var så överkorrumperat och genomkorrumperat allting, och han sa att det, och det jag kan tro att det är så i många sådana världs nationsförbund liksom. Det är för att det är många som kommer från olika miljöer och många som kommer från olika länder där korruption liksom är en del av vardagen. Det funkar så. Och vi tycker att vi ska vara vita och på alla sätt liksom vi genomskinliga, att allting ska vara transparent och så vidare. Mm.
Ja, men det är så, ja, nej, men det är lite lustigt då. Jag läser ju en sydafrikansk deckarförfattare som heter Dion Meyer, och han skriver ju väldigt ofta i sina romaner om att korruption, Sydafrika måste vara ett av de länder i världen där korruptionen är som mest utbredd och det är som vanligt och till och med accepterat. Så det, man blir kanske inte förvånad riktigt.
Minns jag pratade med någon snubbe i Brasilien som jag träffade på en av många flygresor där, som ju berättade att han hade några olika företag och som alltså bara berättade att han fick upp och muta någon på någon myndighet varenda gång för han skulle ha visst till som var det, och så var det. Men det var ju gratis att få det och så, men vill man ha det nu så kostar det några tusenlappar, men vill man ha dem 1,5 år så kommer man säkert få det gratis.
Ja, kommer man få det gratis.
Alltså det, och då var det liksom ingenting som, ja det var det. Det var så det var. Korrupt. Mm. Och ja, det har alltid varit så, då får man leva med. Vi får inte glömma det att alla ser ju inte, det vet vi mycket väl, alla ser ju inte på världen som vi gör.
Nej, precis. Men det är ju ungefär som man jämför med religion. För vissa är religion så jäkla viktigt. Men vi lever ju i en del av världen där religion, det är inte allt liksom. Man har ju olika syn på vad som är viktigt i religionen och vad som inte är. Och liksom det är jättejobbigt att teckna Mohammed till exempel. Men det går jättebra att teckna Gud och Jesus. Och där, va? Det är liksom olika kulturer, olika sätt att se det. Mm. Och så är det naturligtvis. Men du, två saker vi ska säga är detta. Att ett, jag tror ju att, okej, nu tycker man Blatt kommer att lägga av, men det är ju han, jag tror han slutade igår, men det är det ju inte.
Nej, vet.
Han ska ju sitta kvar och det ska bli en extra kongress och det kan ta tid.
I december tror jag det nästan.
Ja, precis. Ja. Men jag tror ju att när han försvinner, det kan bli fullständigt jävla kaos i världsfotbollen. För en sak har ju Sepp Blatter lyckats med, det är att han lyckas ena alla på något sätt. Det är en ganska enad front utåt. Kommer ihåg, för var det på 90-talet eller när det var när Champions League började, det var ju UEFA då på den tiden, och Lennart Johansson skapade detta, för att det var ju vissa som tänkte gå utanför och starta en egen liga, du vet, England och så här. Jag tror det kan bli jättemycket sånt här när det, vem den är som kommer att efterträda honom.
UEFA visade ju trots allt väldigt mycket kraft här någonstans och liksom Platini bad Blatter avgår.
Ja.
Det kan vara så att Platini vill ha det jobbet, inte vet jag.
Ja, nej, det tror jag.
Och det är klart att det är ju kanske inte korruption på samma nivå eller överhuvudtaget UEFA, men det är ju också ett styre som är väldigt speciellt.
Ja. Man ska inte glömma heller att det, som Olof Lund skrev också, att Platini, det är ju inte längre sedan Platini stod liksom typ armarna om.
Nej, men det var det jag var inne på, det har ju många gjort.
Mm. Om ryggen på Blatt och,
ja, och det var ingen har sagt ett ont ord, för att de har säkert tyckt, men inte sagt ett jäkla ont ord, för att nej, det här vågar vi inte stöta oss med, och han är nog en fin kille och så vidare.
Och sen kommer det också vara då att det kommer förmodligen att läsa här Michel Platini som ja, han står med i New York Times som en av dem som kan efterträda honom. Men då kommer ju liksom makten kommer att centreras till Europa. Det är det många tror. Och det är det då många i Afrika, Sydamerika, Mellanamerika, Asien, att de känner att ja, okej, okay, det är de där jävla engelsmännen som kommer att styra. Kanske blir det så, jag vet inte. Men du... Mm. Vad jag hade tänkt på att om det var, jag vet inte om du ser den här, du tittar på den. Alltså på
fredag. Nu visar Olsson upp via Skype en
tidningssida,
ja.
Ja.
Vad står det på det? Jag såg inte riktigt, jag hann inte se.
FIFA film, en epic fantasy. Om jag fattar det här rätt, så på fredag, när man nu lyssnar på detta, vi spelar in en onsdag kväll, och ja, på fredag så i USA så går filmen United Passions upp. Tim Roth spelar huvudrollen, skådespelare jag gillar, han spelar Sepp Blatter. vad heter det, Gérard Depardieu, fransk skådespelare. Han spelade den första FIFA-presidenten Jules Rimet. Och Sam Neill, en amerikansk sådär karaktärskådespelare.
Men alltså, vad heter den? Så det United Passions?
Ja. Wow. Han spelar Joao Avalanche.
Och vad handlar filmen om?
Och detta är, det börjar med att det står så här att Depardieu träffade Sepp Blatter någonstans och ringde upp en regissör, fransk regissör som han känner, och sa, du, vill du ha en film om FIFA? De bekostar den. Så att de har alltså, om jag hittar nu, 30 miljoner kronor eller 30 miljoner dollar. Jag tror filmen gick på 30 miljoner dollar.
Och jo, men den gick på 30 miljoner dollar, men den sattes in 45 någonstans.
Ja. Kanske det. Men grejen är att den är tydligen inte så bra. Surprise, surprise. Så att enda stället den visades i Cannes i fjol. Och här är en bild också där Gérard Depardieu står med Sepp Blatter och regissören Frédéric Aubertin på röda mattan i Cannes. Men den visades i Cannes. Den har inte visats i Frankrike. Och den har inte visats någon annanstans. Ingen vill visa den. Den är inte skitdålig. Den visas i Ryssland och Afghanistan. Det är de två länder där den här filmen
har. Men den har visats i Cannes, har den visats i Frankrike.
Okej, okay, men inte på biograf.
Nej, okej. Okay. Nej, jag ville bara kolla. Man måste
ju. Ja. Fan vad du är jävla.
Men det är lite roligt att den kommer ut nu. Det kanske är business hela vägen in. Det här är kanske bara ett Blatter-spel. Allting. Han vet att filmhjälmen kommer och nu ska det kanske se. Han kanske bara säger någon gång i augusti. Jag bara skojar, jag sitter kvar. Ja.
I alla fall så säger Tim Roth, skådespelare som jag gillar, som spelar Sepp Blatter i filmen. Han säger, han tyckte det var lite konstigt manus, så det fanns liksom ingen, han var inte så intresserad av socker, men han har ju fattat att det är någon lite fuffens kanske det, trots allt i FIFA, men det stod ingenting om detta. Det här var bara liksom fina killar rakt igenom, och det är klart, om Blatter själv har skrivit manus och pyntat för filmen, så är det väl ingen kritisk film, om man säger så. Men Tim Roth påstår att han har försökt få in lite i vissa repliker och sånt där, att lite negativt.
När du ändå är inne på just det.
Förlåt. Ryssland och Azerbaijan. Det är de två, inte Afghanistan. Azerbaijan är det andra landet där filmen har visats. Den kan du gå upp och fria och måste gå och se den i helgen. Det kan ju vara hur kul som helst.
Nej, det måste du göra. Det måste jag säga.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte på det också när du nämnde det här med att han fått in lite repliker. Jag vet inte alls om du läste det här med, det var väldigt underliga artiklar kan jag tycka, eller kanske inte underliga artiklar, men om att citaten i Zlatans bok skulle vara förvrängda av författaren. Läste du det?
Ja, jag läste det, men du läste inte att jag skrev hela kultursidan i Expressen häromdagen. Jag blev inbjuden att skriva om detta.
Gjorde du?
Ja. Jag skrev, det var...
Varför har du inte lagt ut det som en länk på Twitter? Jag sitter inte och bläddrar igenom kultur.
Det var det. Hela kulturen, det är kulturen.
Det har du inte lagt ut.
Jo, jag retweetade den.
Ja, men det skulle du lägga ut själv. Man läser aldrig retweets.
Jaså?
Nej. Lägg ner retweets.
Jaha.
Eller du kan göra det, men det ger inte samma effekt.
Mm-hmm.
Jaha, och vad skrev du då?
Det här jag skrev att jag är inte upprörd över det. Det är väl bättre det att det blev en skitbra bok än att han var 100% citerad. Jag tycker det är en viss skillnad att skriva en bok på det här viset än att skriva en tidningsartikel. Jag tog jämförelse med om vad Zlatan verkligen sa den där gången om Frankrike var ett skitland och sånt där. Där är det viktigt att alla ord är rätt och allting är sådär rätt citerat och man får fram det rätt. Men i en bok som handlar, du vet, 100 timmar samtal med någon, då är jag inte upprörd över att det inte är exakt citerat. Tänk själv så många fullständigt ointressanta biografier du läser, framförallt av engelska, brittiska fotbollsspelare, som det är liksom goddag yxskaft, jag har inte läst en sån på år då. Och jag nämnde på slutet också att den jag tycker jag är Zlatan är jättebra, boken, litterära kvaliteter och sånt där. Men min andra favorit är ju vår favorit, Tony Cascarino, full time, därför att han berättade ju verkligen det som hade hänt, eller det som har hänt i hans liv.
Ja, jag förstår, jag håller med, det räcker att man läser Zlatans app så förstår man att man skulle man bara citera det som han skriver och säger där, så hade det inte blivit så mycket till bok. Och jag håller också med om att det blev ju en skitbra bok och ingenting var liksom felaktigt. Och å andra sidan, kommer du ihåg att jag vet att du själv alltid har pratat om att när du blev kom till den här branschen, sportjournalistiken från musiken, så,
ja,
så när du gick ner och pratade med spelare så sa de inte det som skrevs, för att sportjournalistiken ofta på den tiden skrev ju att någon sa är det, den satt som en smäck i krysset, bolluschlingen.
Ja, just det. Ja.
Fast det sa de ju inte, utan de pratade precis som vanligt.
Ja.
Eller hur? Ja. Det var också ett sätt att skriva om som journalistiken använde sig av på den tiden. Man skrev i klyschor på ett annat sätt och la till ord som egentligen aldrig sades, så man tyckte det lät bra och så. Mm. Det händer ju i vissa fall faktiskt fortfarande, men inte alls till närmastvis så mycket som tidigare. Eller hur?
Alltså, jag fattar precis vad du menar. Men jag tycker ändå det är en viss skillnad om man skriver en tidningsartikel, om man går ner till omsättning med någon, så här, alltså, då ska det ju liksom, det ska ju vara, där tycker jag att det ska vara rätt, men om det är ett långt, långt skeende så tycker jag inte det är så himla viktigt att varje ord är rätt och sånt där. Och David Lagerkant, som då spökskrev Zlatans bok, sa ju att han berättade detta på någon grej han var på i, han skriver ju nästa Stig Larsson-roman också. Ja. Så det var väl det han egentligen var intervjuad för i England. Så kom de in på detta också. Och han sa att han hade berättat detta överallt och ingen har reagerat, mer än när han kom till England och sa det. Nej, jag vet inte. Jag tycker, jag drog också jämförelsen med att, som du gillar, Stisias. Alltså om man tar en känd melodi och en jazzmusiker och vem som helst gör den och börjar improvisera kring den melodin. Det blir ju ett annat sätt, men man kan kanske till och med förstå melodin, låtens innehåll, mening på ett annat sätt när man får höra den med en annan vinkel. Så att det borde ju, ja, nej, det var ju lördags. Va? Jag trodde det skulle bli en sån där liten, du vet, en liten ruta där.
Men en konstig teckning, för det är det på kultursidan.
Ja,
jättekonstig.
Nej, de hade ingen sån teckning på mig, utan det var min vignett och så var det en stor bild på Zlatan och en bild på Lagerkant. Hela jävla kultur. Så att du vet, det är sådana grejer.
Ja, men nu säger det att man... Lite finare.
Ja, precis.
Det är lite finare att skriva
det
här.
Jo, det är så.
Fantarna är fin.
Ja, då, det är så. Ja, det är som man skillnad mellan Lund och Malmö. Liksom, så, ja, det är lite, vi sysslar inte med sånt. Nej. Men nu tappar jag tråden. Nu ska jag säga något i anledning av detta. Men kom jag bara.
Nej, säg inte det du tänkte säga, utan säg någonting som låter bra då.
Ja, okej. Du tänkte, nej, men du sa språket, jag tycker nu att många unga sportjournalister framförallt helt plötsligt börjar skriva som de gjorde på 50-talet liksom. Så vet, man kan läsa han klappar på porten till tennisens finrum, såg jag häromdagen i en artikel, och det kände jag, oj, det hade jag aldrig godkänt om jag varit redigerad. Nu kommer...
Titta, här fick du besök.
Ja, jag kan vinka
nu
till...
Nu kommer frisör som heter Hanna och Tinder.
Och Tinder, ja. Jag hörde henne.
Ja, såg du inte henne?
Jo, jag såg henne nu.
Ja.
Men det, vi går vidare till Ralf Edström har ju slutat nu på Radiosport.
Ja, han fick en sista match i slut. Han har ju varit risig, stackaren. Och så fick han ju en avskedsmatch här nu. Vad blev det? Var väl IFK Göteborg?
Ja, 0-0. Ja. Vadå? Vad har han varit risig? Vad är det nu?
Nej, men han har varit sjuk i lite olika omgångar. Han har inte blivit frisk. Jag vet inte vad det är. Det har ju varit lite allt möjligt egentligen.
Men han, han sa ju också i en intervju om språket. Han tyckte det är nya som du har varit inne på också. Varför säger man omställning när man kan säga kontring? Och varför säger man sittande mittfältare när man lika gärna kan säga defensiv mittfältare?
Varför säger man falsk nummer 9 när det är någonting? Ja. Alltså, vissa, nej, och det kanske är... Det kanske vi som är mossiga och gubbiga.
Ja, det är möjligt.
Språket
det
förändras
kan, ja, absolut. Det kan det mycket
är,
väl.
Men... Det är så, men ja. Man men säger det... ju fortfarande en tv om en tv. Så att, ja. Det är ju alltså, en spade är en spade.
Ja. Och var det också så att de man börjar använda hockeyuttryck som screening och in i boxen och boxplay. Ja,
bland det värsta jag vet är nog inspel.
Ja.
Istället för inlägg.
Mm.
Inspel är ju golf. Ja. Va? Det är många som säger inspel.
Ja. Ja, i alla fall.
Där kan man ha olika åsikter och hålla med. Ja,
ja, ja. Det jag kan man ha. Jag, det, språket förändras inte mycket att göra åt. Det får man acceptera. Det
är och vi kan väl tacka Ralf här nu också för många fina år för radiosporten. Och vi har ju träffat honom på en hel del resor.
Ja, många, många resor. Och, ja, det var en... Ja.
Tack Ralf.
Ja, verkligen.
En gammal idol från min ungdom som fotbollsnörd eller nörd så intresserad.
Mm. Ja, men det var ju så när man kom in i sportvärlden och åkte på första landskampen så man kom liksom så att herregud, det är ju Ralf Edström. Du vet, det var liksom lite, om man ändå träffat Mick Jagger och så, men fan, det är ju Ralf Edström. Så ska man så flyga med honom nu? Ja.
Dåtiden som spelare, dåtidens Zlatan i Sverige får man ändå. Ja. Och en yngre inte fattar riktigt så. Mm. Så stod var han. Golden Boy kallades han.
Som nu är... Och jag kommer ihåg också han sa tidigare, så jag sa åt alla, sluta inte för tidigt. Jag tror han ångrade sig lite, men han var väl också ganska drabbad av skador och sånt som gjorde, men han sa fan, lägg inte av för tidigt. Man ska spela så länge man kan, för sen kommer en dag när ingen vill se en längre, om man inte kan längre, och det kommer att bli väldigt tomt och tråkigt. Så jag har alltid tänkt på det. Jag tyckte det var
bra. Sen när vi ändå är inne på den mediala media. Jag har haft en liten på senare dagar, jag har haft en liten Twitter-debatt med Rasmus Elm av alla människor, av alla snälla människor, som ju tyvärr inte, vi inte har fått se allsvenskan nu tyvärr.
Nej, det var tråkigt. På grund
av hans sjukdomsproblem. Nej, men han skrev någon tweet om att det bor kameror i omklädningsrummet i samband med tv-sändningar i hockey och fotboll borde absolut förbjudas, för att omklädningsrummen var en helig plats för spelarna och sådär. Och då ska vi då bara så här dra bakgrunden, är att i Sverige i varje fall, det här finns ju inte minst i ditt land, har
gått
50 år kanske. Men det, i samband med, jag vet att vi har satt det samman med sina fina allsvenska sändningar för allsvenska ishockeyn. Och det var jäkligt coolt, tyckte jag, man kunde se, liksom, höra tränaren i sista år inför perioden och sådär. Och i fotbollen, allsvenskan, har då Simon använt det. Jag tror att uppgörelsen är kanske 20-30 sekunder. Det finns säkert en deal. Och det är framförallt innan man går ut i matchen eller när de kommer in i omklädningsrummet och dricker och äter en banan eller vad det är. Ja, på sitt sätt. Rätt, kan jag då tycka, unika bilder och väldigt mycket närhet som man kan få som tittare. Om du följer fotbollen. Men det är bara några få sekunder. Men skitsamma. Jag tycker inte det här man ska ha. Jag tycker att ja, det här är en del av liksom showbusinessen. Det här är en, också en liten del av matcherna. Och jag tycker framförallt att det här är, det måste finnas en helig plats för spelarna. Jo, men det kanske inte är ett omklädningsrum inför en allsvensk, ett allsvenskt event eller en allsvensk fotboll. Men det kanske inte är en helig plats. Det är ju ingen som vill se när folk går in i duschen eller när de klarar sig nakna. Det är inte det ute efter. Det är inte de bilderna som finns, men det kanske man får lära sig 2015 att man är en del av en stor showbusiness. Och då kanske det får finnas, och det finns ju massor av hemliga eller heliga rum och utrymmen som media aldrig når och aldrig ska nå, men Jag kan tycka att omklädningsrum kanske kan vara en del, precis som spelargången kan vara en del och så vidare. Mm. Och det är några få sekunder och det är en del av helheten. Så går det inte att komma, ja men det ska man bara, vem fan vill se? Nej, matchen är det säkert mest viktiga. Sen finns det andra delar som gör att man får unika bilder från en spelargång eller unika bilder från ett omklädningsrum några sekunder eller... eller en studio eller intervjuer och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Det är liksom bara en del av allting av ett paket som ska göra tv-sändningen unik och värd att se. Men då är jag till och menar Rasmus Helm att det är, han skrev till och med att är det här lagligt? Är det inte olagligt? Och då fattar jag ingenting längre för att det här är ju någonting självklart, är det inte så att Simor eller vi har satt smugglar in en kamera och visar i någon sorts hemlighet och hoppas att ingen ska upptäcka det.
Nej.
Utan det här är ju någonting som i fotbollens fall säkert uppgett både med klubbarna och med SEF. Och i sin tur säkert har inneburit att man kanske har ställt krav för att man och betalar väldigt, inte just exakt det här, men i en helhet. Det kostar pengar att visa allsvensk fotboll och det här kan vara en del av det man har fått för pengarna. Klubbarna vill ha jävligt mycket mer och som inte minst spelarna vill ha väldigt mycket mer. Och i slutändan vill jag säga, det är väl bra tycker jag att man gör väldigt mycket som många kan tycka är annorlunda för att sälja allsvenskan. För det är allsvenskan som ska säljas. Ja. Det är inte Premier League det här.
Nej.
Och då kan det vara lite förmätet tycker jag att, att en allsvensk fotbollsspelare tycker men det här är för jävligt. Hur kan vi inte få vara lite i fred? Jo, ni är jävligt mycket i fred, det kan jag lova.
Ja, så är det.
Däremellan. Men... då är det inte, vad är det att gnälla om? Det är vad jag tycker.
Ja, nu har jag inte hela Twitter-konversationen framför mig, men skrev inte Rasmus Elm också att han tyckte inte att det var en del av underhållningsindustrin? Att han motsatte sig väl det också, att det på något sätt skulle vara underhållning. Men det är ju det. Det är ju ett sätt att sälja och jag måste erkänna att jag älskar att se när de kliver av bussen, spelarna, när de kommer ut och ser vad de har på sig och sånt där. Och vad de har börjat mycket mer nu med Champions League-matcherna när de står i spelargången, du vet. Jag älskar att se då vilka som till exempel Zlatan går och klappar på huvudet och någon går över gången där, David Luiz går över och kramar någon och de står och pratar. Några ser glada ut och andra ser helt så här sammanbitna och tuffa ut. Jag tycker det är så, det ger en sån, jag vet inte, det ger ett mervärde på ett sätt som inte är, alltså det bästa är att se det på plats, känns det ju. Det är en sån stor upplevelse. Men om man inte är det så får man ändå en liten inblick på något sätt i vad det här är. Och det handlar om typ 20-30 sekunder.
Jag menar, det är inte mer.
Vad fan är det? Det gör liksom ingenting. Men här du sa i det här landet, USA, där är det med NFL, alltså American Football. De är ju... det är ju krav nu, man ska in och visa i omklädningsrummet av just den anledningen att man vill ge tv-tittarna, den publiken, en större upplevelse av vad det är som händer. Och vill man inte, man kan väl hålla sig längst bort då i omklädningsrummet, om de där 20 sekunderna.
Nej, men eller så får man inse att man är en del av en bransch som är... ser ut så här. Mm. Alltså vi är inte kvar någonstans på 50-talet att det är latcha med trasan ut och spring och inget, det blir kul att läsa matchen i tidningen imorgon och så vidare.
Ja.
Det är ju någonting helt annorlunda på alla sätt och vis. Och säkert på både gott och ont. Jag har inga problem med det. Och heller inga problem med att man tycker annorlunda. Däremot så kan jag väl känna att har vi inte liksom, har inte allsvenska fotbollsspelare kommit länge så att de åtminstone kan förstå varför görs det här? Jo, det är ju som du säger, jag säger att man ändå vill ge tittaren någonting mer för pengarna. För att det kostar pengar att köpa allsvenska fotbollsmatcher. Och det gör de ju framförallt för att de vill se matcherna, men också få någonting annorlunda och extra.
Ja, absolut.
Det är lite sås till maten.
Ja. Och sen tycker jag det är lite tråkigt att inte Rasmus Elm har kunnat spela den här säsongen. Det är lite
trist. Han kan inte vilja med för att det är kameror omkring som...
Nej, jag vet inte riktigt.
Nej, det är nog mycket värre än så. Och det är ju trist inte han. Han kanske väntar till hösten. Jag har faktiskt ingen aning. Jag har hört att han ändå har varit liksom på gång, men det har inte hänt säkert. Jag har sett Kalmar FF spela och herregud, han hade ju... inte fått känna på bollen om man spelar på mittfältet, det kan jag säga. Han hade fått stå, han hade fått
Är det så?
Åh, herregud. Och sen är det lite roligt också att om nu alla spelare är olika, så hade Henrik Rysson varit kvar i Kalmar FF, så hade han ju velat ha 5 kameror hela tiden. Hela vägen in i duschen. Så. Alla spelare är inte likadana. Det finns ju olikheter. Men det är ingen i den sanning, i den formen i samband med ett allsvenskt event. Nej, då är det inte längre en helig plats på det viset. Fotbollsspelare på den här nivån, där det säljs som en vara, för att inte minst för att spelarna ska få så bra betalt som
exakt, de vill ha. Ska man inte glömma.
De får underställa sig den typen av strålkastarljus som det faktiskt trots allt innebär. Det är ju bara så, det får man lära sig. Annars så, visst, det är ju inga kameror på Division 4-matcher om man vill spela där.
Nej, det kan man göra som Hans Krunak sa om när simmarna tyckte det var jobbigt med tidningar och press och media. Så, simma långsammare och så slipper
det. Så slipper det.
Vill man slippa kameran kan man, ja, man kan spela. Det finns inga kameror i Jonstorps omklädningsrum i Division 6. Men...
Där du på tal om det, jag spelade ju, ja, herregud, fotbollen betyder för många och inte många hur vuxna människor kan bete sig. Och du var inne på Division 6. Jag spelade lite med laget i Division 7 här i Stockholm. Ja. Vi spelade mot Gli Azur, heter de inte? Ett lag här i match häromdagen. Det var en vuxen ledare. Jag tror till och med han var tränare. Vissa Division 7-lag har tränare. Det har ni ju inte vi riktigt. Han stod och skrek. Det var någon liksom boll var inne eller ute eller om det var någon dumma. Sen skrek han på mig i stort sett under hela matchen, i en jävla TV4-hora, och du borde fått sparken för länge sedan, i ett jävla as. Så jag bara svinar. Och man bara känner, okej, okay, liksom, till slut fick jag säga, men herregud, alltså, släpp dig nu, jag har kvar mitt jobb och det är ju inga problem, och du är ju tränare i Division 7, och ja, det är olika. Och han var inte klok, han var skrek. Och matchen slutade faktiskt med att jag kvitterade till 2-2. Jag måste skryta lite här, på övertid. Under 49 år, jag är nu gammal nu. Jag kanske är den äldsta målskytten i den serien.
Ja.
Men då alltså, kan det ha varit mitt skönaste mål jag någonsin har gjort.
Mm.
Och det var kul att få göra det när man är 49 år och så. Men att det ska få lov att vara, alltså, vuxna människor kan bete sig så.
Mm.
Jag chitchattade lite emot, det får man göra, men mina lagkamrater sen efteråt var helt, va? Vad hörde ni vad jag sa? De var helt chockerade. Och jag bara sa att så har ju varit med andra spelare när man har spelat match som är på och håller på och sådär, men här var det, kändes det som en vuxen liksom ledare.
Mm.
Ja, då fick man. Där får man väl tugga in sig. Och de var helt chockade. Och kan en Division 7-match i fotboll betyda så mycket? Han avslutade alltid med att komma fram till mig efter matchen inför alla andra och sa att han skulle dedikera sitt liv för att så att allting skulle gå åt helvete för mig på TV4.
Det herregud.
Jo, det är sant. Och det var liksom en fotbollsmatch med Division 7.
Wow.
Jag bara känner att jag känner att det är lite jobbigt att jag bara skrattar åt det, för att det borde inte vara så, och man har blivit lite van ibland med att det kan vara så bland andra spelare, och sen så är det liksom glömt efteråt i sig, för att det kan ju inte bli så, men mina lagkompisar bara, herregud, hör ni vad sa? Det är inte klokt egentligen. Ja, så kan det vara. Man kan ha olika uppfattningar om saker och ting, och fotbollen kan betyda mycket, och vuxna människor kan fortfarande bete sig som idioter så snart det är fotboll, oavsett om de är ledare eller står på läktaren eller är spelare.
Mm, absolut.
Vilka sagt det?
Mm.
Var går vi härifrån? Jo, vi kan ju gå till
din...
Det har varit mycket rubriker. Det blev inga rubriker kring det. Men däremot tycker jag är en ny rubrik i gamla fina Kvällsposten.
Ja.
Läste du?
Ja, jag såg det.
Jag har köpt en ny bil.
Ja, det stod Ekvall och köpt Jeep.
Ja. Mm. Alltså, och då måste man ju... Jag tror det har skrivit som nästan... För att vara helt jävla ointresserad av bilar, så tror det har skrivit som nästan alla mina bilar.
Mm. Ja, vad är det som gör detta? Men då kan vi ta
det. Det vet jag faktiskt inte.
Nej. Jan-Erik Berggren, Getingens motorskribent, har ju lovat massa saker. Han har skickat, det finns, han har skickat på YouTube, finns bilar som parkerar sig själva och sådär. Men han frågar också varför du köpt just en Jeep. Jag vet inte, vad menar han med den frågan? Är de miljöfarliga eller är det...
Jag Nej, det är en diesel, ja det är de säkert. Det är, ja, det är för att jag ville, jag har en kompis som säljer Jeepa.
Jaha.
I Kalmar, det var nog mest det. Fick inte, var det fel? Alltså fick man inte köpa?
Nej, jag vet inte. Jag undrar just varför. Jag vet inte. Vi får väl höra. Han får väl höra av sig ändå. Men det var det. Jag förstod inte den heller när han kom in. Han har talat med ingenjörer för Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo och Toyota, tror jag. Jag kan inte se vad det står längst ner där, för printern klippte mitt i den meningen. Varför man har kvar växelspak.
Ja, men jag har försökt att ta del av hans. Tack så mycket, Jan-Erik. Jag fattar fortfarande inte.
Nej, men tydligen är EU emot automatlådor, automatväxel. Varför vet jag inte heller. Jag bryr mig inte om vilket, men det var jag och en mig närstående sambo som hade diskussionen. Hon menade att första växelspaken var bakom ratten.
Och jag hävdade till och med Tindra blev upprörd över detta.
Ja, det. Medan jag hävdade att växelspaken alltid var i golvet. Och då skriver jag ner golvet. Det är klart att den var i golvet. Ratten satt ju i golvet också på den tiden. Du vet de där gamla bilarna som jag körde när jag tog körkort. Det var ju sådana med öppna. Man satt liksom på och så var det en sån ratt som bara var en pinne ner i golvet. Ja.
Var ratten en pinne i golvet?
Det är så, har du sett sådana gamla bilder när de kör hela halvan och sådana. De det är bara en pinne ner. Så är det en sån.
Jaha.
För tal om det så, det du har inte sett en Mad
det
Max. Mad Max var en häftig. Där hade alla personer hade egna rattar som hängde på en väg som skulle ut och köra in sin, kan plocka ner sin ratt och och så kör de. En jävla bra film förresten. Däremot så somnar jag på The Avengers. Det är mycket sånt där de ska förklara matematiken och hur det går till när robotar kan gå och sånt. Sånt tycker jag är jättetråkigt. Det är samma som, du vet, vi frågade förra programmet den här Lars Karlsson, han som kan proffsplats och sånt.
Ja.
Varför han flyger, han är ju hela världen. Och jag blev inte klok av det heller. Han skriver att han är vd för ett företag som säljer svenska idéer utomlands. Speciellt vad gäller tull, skatt och sådana grejer.
Ja, sådana grejer ser jag när han skriver.
Ja. Säg vad det är, inte vet jag. Men det är kul att se honom. Ibland är han i Brasilien och ibland i Australien. Och ibland på Malmö Aviation på en proffsplats.
I have an idea. Ja, bra. Kan vi köpa den? Ja, det är, varför inte? I have a toll ID. Tax ID. Nej, men det är, han får förklara närmare. Jag fattar inte riktigt. Det är mycket att förstå. Jag fick ytterligare en förklaring om hur det här med dagar och jag ska inte ge mig in i det.
Nej, det känns som liksom så. Det är så när de står i när The Avengers med superhjältarna står där och diskuterar hur de ska rädda världen, så känner jag, herregud vad detta är ointressant. Det är ungefär som dagarna. Liksom, de ska förklara att det går så, man gör sida så kommer en formel in och så drar man en grej så kommer det stort moln som egentligen är en datorskärm och herregud. De ska bara springa och köra och skjuta och sånt. Därför var Mad Max den senaste väldigt bra. Den handlar bara om, de kliver in i bilar och sen kör de i bilar hela jävla filmen. Sen kommer de fram till stället och vänder de och kör tillbaka igen. Helt enormt. Så ska
och
filmen.
Och sådana grejer. Mm. Det är ju sommarpratarna har presenterat.
Ja, jag såg det. Jag var inte med den här gången heller. Och inte du heller.
Men du, har inte du? Du har pratat massor med gång.
Nej, två gånger har jag varit.
Ja, det är ju massor.
Men det var annorlunda. Nu alla har ju sådana proffsmanusförfattare som skriver till dem. Och det är så jäkla. Jag satt ju i direktsändning med ett eget sånt här printat manus. Här.
Det finns ju de som blir upprörda. Jag tror vi har pratat om det i någon podd för 100 år sedan. Över att de inte blir sådana här...
Att de inte blir uttagna.
Lite svårt att förstå det. Det är ju säkert jätteroligt, men det är ju rätt mossigt program. Men i varje fall i dessa poddtider.
Ja, och jag har du rätt. Jag blev förvånad över att allt är så stort uppmärksammat. Innan du ringde upp nu så jag satt och gick igenom svenska tidningar och sånt. Och alla gör jätte jättegrejer på detta och
gör
enkäter på folk och vilka ska du lyssna på och hur känner du för detta. Jag tänkte mest vara en kul grej att göra, det var inte så jävla bra betalt.
Vem ska prata då? Jag är lite dålig koll.
Nisse Hellberg ska prata, det ska jag lyssna på. Nisse Hellberg, det är för kul, det har han inte berättat. Det har han hållit tyst med, det är hemligt, man får inte lov att säga det. Nej, just det. Så det, jag kommer till
att gråta. Okej, är det några sportfolk här? Jag ska kolla, nu hittar jag listan här. Nilla Fischer. Bengt Baron. Han är väl inte så mycket sport längre, men är ändå OS-medaljör va? Eller guldmedaljör från Moskva i 100 meter ryggsim. Så är det, nu tittar här, det är lite blandat. Det är lite blandat.
Och vilka ska du lyssna på?
Nej, jag ska säga, jag vet inte om jag ska lyssna på så många. Det är inte riktigt mycket, men om vi har det på så, det är en fin liten signatur. Jäklar, nu fick jag igång någonting här plötsligt i mina öron. Och så att, vänta, jag måste stänga av, här är det händer så. Nej, men vad fan.
Jag hörde ända hit.
Ja, men, nej, men alltså, jag ska säga, jag vet inte, det är en fin liten signatur, det är det ju. Tom Arland ska jag, han kanske jag skulle kunna tänka mig att lyssna på.
Men det var ju annorlunda när jag var liten och man låg på stranden och mamma och pappa och de hade alltid transistorn med, så skulle man lyssna på Sommar och det var väl, det kändes som det var en annan tid då, det var det väl också. Sen du som du säger nu, poddtid och sånt, det är väl inte så himla, det är väl inte så himla dramatiskt eller märkvärdigt. Men jag tycker det är konstigt att alla medier liksom fortfarande köper det som om nationen stod stilla. Och det gör den kanske. Jag
vet Olle Jönsson från Lasse Stefans, han flyttar ju rolig.
Ja.
Och Marcus Näslund, kan inte låta så rolig, men han ska i alla fall sommarprata.
Ja, jag såg det. Men får man höra lite om...
Någon jävel ska man ändå lyssna på. Det ska man ju. Men det är inte så stort som det var. Däremot så ska jag se på U21-EM åkut i Tjeckien här. Det är mycket framöver. Jag ska träffa John Gudette imorgon i den här serien jag gör med U21-spelare som går lite senare. Sen så börjar jag ju VM i Kanada. Och jag ska följa A-landslaget. Jag ska till Oslo här och jag ska till Köpenhamn och se en U21-träningsmatch. Sen ska jag tillbaka till Sverige och se Sverige-Montenegro i EM-kval och sen dagen efter till Tjeckien på U20-EM. Och truppen togs ju ut. Och det är ju så att Håkan Eriksson kan ju inte ta ut landslag utan att det blir sju jävla liv. Och då är frågan är förstås varför.
Jag vet
bara för att dra kort, Olsson, om inte då har hängt med där borta i the States, men lite av det väl är så att Viktor Claesson var inte med från Elfsborg, den spelskicklige liraren, jag gillar honom jättemycket som spelare. Ja, han har något extra. Han kom inte med och då förklarade Håkan Eriksson, som jag tyckte lät som en jag tyckte det var bra att han förklarade, för ibland så kan det vara så här, nej, men han var inte bra nog eller du vet så där. Jag tycker de här är bättre. Och då sa han att han hade erbjudit honom en plats på kanten, men han vill inte spela där och som anfallsspelare i den konkurrensen. Det är ju Kiese Thelin och Ishak och några till som är lite mer annan, och Guidetti är en annan typ av anfallsspelare. Där är det Gota för en del. Där platsar han inte, så där kommer han inte med. Ja, och sen har man ändå fått liksom förklaring. Sen kan jag då, så tyckte jag att men vad fan. Om man så har blivit uttagen som målvakt, alltså, åk med. Vad är det för jävla fjanteri? Och så, till och med liksom Thomas Brolin tyckte det var okej att spela, eller tyckte han inte, kanske man spelade vänster eller yttermittfältare i BN94, de var rätt bra spelare. Så då blev vi lite förbannade och skrev om detta på Twitter och fick medhåll om att vad fan, är åker med, håll käften, är åker med. Sen så säger ju då Claesson att han känner inte alls igen det där, har inte alls fått den frågan, och då kan jag vända på det och säga, är det så att det inte ligger till så, då är det ju för jävligt att förbundskapten Eriksson säljer ut honom som en idiot.
Ja, herregud.
Så det vore ju bra om man kunde få lite klarhet i just det kaoset. Ja. Vad är det som har hänt och vad är det som inte har hänt? Och vad är sanningen? Är det så här att han inte vill åka med för han inte vill spela på kant? Han tycker det är för jävligt. Åka med, håll käften och försöka ta en plats. Det kan ju hända så mycket.
Absolut.
Och är det så att Håkan Eriksson har hittat på det här, så verkar det ju helt bizarrt. Men det finns någonting med Håkan Eriksson som gör att han att utan att vi behöver säga att han har rätt eller fel, men han hamnar i den här typen av konflikt. Gör han inte det?
Stämt. Jo, jag känner igen någonting så
Johan Larsson, Mattias Johansson har det varit och ja, men andra, alltså Tankovic och ja, många spelare. Någonting är det som blir fel. Annars hade det ju inte blivit den här typen av kontroverser och den ena säger det ena, den andra säger det andra och andra blir förbannade på olika på annat. Konstigt.
Mm. Ja, det är underligt. Mm.
Och jag ser fram emot detta U21-EM i varje fall. Det ska bli superkul. Albert Zaneli kommer med i Älvsborgs nya finlirare och så. Och då, jag hade gärna haft med Carl Strandberg, men det bidde inte så. Det är såklart att man som vanligt även i det här fallet sitter och små pratar om de som är spelare när man har 19-20.
Ja, 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 ja.
Det kan väl bli vad det blir. Däremot ska jag säga att Bella Berglund som är skitare och kallade Håkan Eriksson, både en och andra tyckte att man bara skulle ta med två målvakter och ta med Claesson, för det är en korta turnering, men man får, det är alltså 19 utespelare och tre, eller jo, det är 20 utespelare och tre målvakter, men det måste vara tre målvakter, så man kan inte hitta på det
som
man vill. Och UEFA bestämt, och så ska det vara. Ja, såg du kanske min senaste blogg. Men jag tyckte det var lite kul att se till 2009 när Sverige var EM-slutspel för U21 senast. Vad är liksom, vad som hände? Det var skitkul att se den truppen.
Ja, jag läste
den. Just jämföra med den här. Ja. Vad hände? Och så, målvakter då var ju Johan Dahlin, Per Hansson och Kristoffer Nordfeldt. Mm. Ja, Nordfeldt var väl tredje målvakt. Han har ju liksom kommit längst. Per Hansson står i Helsingborg och har gått lite upp och ner. Även de säger att han var bra den här säsongen. Och Johan Dahlin är numera i Danmark, va?
Är han inte i Turkiet eller?
Nej, han har varit där.
Ja.
Är i Danmark? Jo, det är väl. Och försvarsspelare var det här var kul. Rasmus Bengtsson, som ju numera Malmö FF har haft en ganska okej utlandsjour. Mattias Bjärsmyr som är i Göteborg var. Emil Johansson, kommer ihåg honom, Hammarby. Jag tror han är i Norge någonstans.
Ja, kom ihåg
honom. Joel Ekstrand som ju spelar i Watford. Per Karlsson i AIK, Micke Lustig och Martin Olsson. Micke Lustig och Martin Olsson har ju blivit avlandslagsmän av dem två definitivt. Eller hur?
Ja.
Så det var två. De är skadade nu men borde ha varit med. Mittfältare var Denny Avdic som är en lite mindre lag i holländska högsta ligan. Emil Barami som ni vet, jätteproblem. Pierre Bengtsson, avlandslagsman numera, men som back. Marcus Berg, avlandslagsman nu som back. Rasmus Elm borde vara avlandslagsman men inte han hade haft ont. Fått skit med magen. Labino Tarbusi. Ja, jag vet inte ens om han spelar fotboll överhuvudtaget längre. Som vi tjatade in
honom. Ja, jag vet. Jag gillade honom. Jag tyckte han var...
Andreas Landgren som är tillbaka i Helsingborg är lite upp och ner. Guiche Molins. Som är tillbaka snart i Malmö FF efter skada. Gustav Svensson i Göteborg. Robin Söder, Esbjörn och mera. Ola Toivonen, där har vi ytterligare en landslagsman. Pontus Wernbloom, ytterligare en landslagsman.
Ja.
Och Gabriel Öskan som ju också haft enorma skadeproblem.
Det är synd.
Nej men alltså, det blev åtminstone 7 stycken landslagsmän kan man säga av dem där. Och det kunde ha varit 2 till, va? Bayrami och Elm som är försvunnit på grund av skador. Så det är ändå, det man ska ha det i beaktning när man tittar på U21-truppen, att några år framöver så är det här väldigt många spelare som tillhör ett A-landslag. Redan nu finns ju spelare i laget som gör det, men du står vad jag menar.
Ja, ja.
Det tyckte jag var intressant. Väldigt intressant. Men det... Och det kan ju betyda att det kan ju säga att det här är liksom det vi har framför oss, det här laget, och det får väl duga. Det är också lite roligt att se vem som var reserver på hemmaplan. Det tyckte jag var kul. Jag gillar ju sånt här. Viktor Noring, du kommer ihåg med avvakten, va?
Ja.
Har gått sådär. Validata, kommer du ihåg, har gått sådär. Erik Lund, vänsterbacken i Göteborg en gång i tiden, sådär, va. Sebastian Castotejo, Hammarby upp och ner, fram och tillbaka, sådär. Och så var det Sebastian Eriksson som går bra i Göteborg och Rasmus Jönsson som numera är i Danmark. Ja, intressant. Väldigt intressant. U21 EM. Har du någonting att tillägga, Olsson?
Nej, inte om det, men jag tänkte väl i så fall avsluta med att knyta ihop vad du börjar med, att du känner de här småväxta personerna, the little people, fångarna på fortet. Och jag ska inte säga att jag känner honom, men jag ser en som heter Peter Dinklage väldigt ofta med barnvagn och allt sånt här ute. Han som spelar i Game of Thrones, som är the little person där i Game of Thrones.
Han är där.
Ja, han ser jag ofta här på strand eller på strand.
Men hur ser barnvagnen ut?
Det är som en vanlig barnvagn.
Nej, men hur når han upp?
Herregud, jag vill hålla i...
Ja, det är inte så jag konstigt.
Jo, det är det. Nej, okej då. Jag tyckte det var lite häftigt om man såg honom. Han är ju, om man får säga, han är ju väldigt stor i tv-branschen. Nej, nu får du...
Nej, det får bli avslutningen. Kul att ni ville vara... Glöm inte att höra av er till våra Twitterkonton. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Och vi kör vidare senare i 109. Kanske vi nämner er. Vem vet? Att Ekvam med dubbel eller att Mats Olsson är ny som står för New York. Där han sitter, men snart säkert är på väg tillbaka igen. Det vet man aldrig emot.
Nej, man vet aldrig. Fram och tillbaka.
Fram och tillbaka. Och med detta säger vi... att man ja, vi ses kanske en annan gång. Jag var på väg att hitta på något roligt, men jag kommer inte fram till något jättekul. Nej. Det var någonting med dvärg, men jag vågar inte.
Nej.
Ska jag inte ge mig in i det? Ska jag avsluta med en sån Glenn Hussein's historia då?
Oh.
Du kan hört den. Nej, men den här var lite rolig ändå.
Så.
Vill du inte höra den?
Okej då.
Nej, men det har ingenting med det. Nej, men har du hört den om damen som såg lite dåligt och kom in i en sexbutik? Har du hört den istället?
Nej, jag har
inte. Nej, men hon ska in på ICA, går in i grafen och hon säger det, kommer in och går in i en sexbutik, så säger hon för det var hon var ju från Göteborg såklart. Har ni persilja? Nej, men snälla lille damen, det här är ju en sexbutik. Jaha, dildo?
Nej. Ja, det märks så...
Dagens skam! Mysen, mycket mysen. Dildo!
Vi säger så.
Adjö.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.